I morse så fick jag ett tidigt morse fick jag ett sms av en pastors kollega. En kort mening, en hälsning som han skickade samma förra året på postdagsmorgon. Och den hälsningen tänker jag ge nu, och jag tror att kanske många av er vet också hur man brukar svara. Jag provar. Kristus är uppstånden. Amen. Det är gott att säga de orden, även om man inte alltid exakt samma mening. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, jag tackar dig för att vi får samlas inför dig den här förmiddagen och proklamera att du är uppstånden, Jesus. Tack för att vi får komma inför dig och få möta dig, Herre. Få upphöja dig och få prisa dig, Herre. Jag ber att ditt ord just nu ska få tala till oss, Herre. Att de ord som Lukas skrev ner, att de ska få bli levande för oss den här stunden, Herre. Amen. För lite över en vecka sedan så kunde vi läsa i lite överallt om ett nytt terrordåd i Frankrike. Det var en man som hade kapat någon bil, han började skjuta mot poliser, han tog sig in på ett shoppingcenter och började skjuta mot folk där. Eller en stormarknad eller vad. Och väl där inne så tog han också gisslan. För att kräva att en annan terrorist skulle bli frisläppt. Och så tog han en kvinna som mänsklig sköld. För att liksom få igenom sina krav. Och det var då som en fransk polisman steg fram och sa nej, men så gick han in och så ville han byta plats med den här kvinnan. Och den här terroristen han gick med på det. Så han bytte plats med den kvinnan där. Och en stund senare så hördes det skottlossning där inifrån, och då ledde det till att resten av polisen de stormade stället och de sköt terroristen, och så fann de också sin kollega svårt skjuten. Och det var så illa då att han tyvärr också senare dog. Och den här polisen han hyllas ju såklart som hjälte i hela Frankrike. Då han räddade livet på en gisslande, den här kvinnan. Och de flesta som lyfter upp det här, eller som rapporterar om det, de lyfter upp att han dog för fosterlandet, att han gjorde allting för sin nation. Men lyssnar man lite närmare så hör man också en annan sida av hans agerande. Den här polisens mamma sa, jag visste att det måste vara han. Han har alltid varit sån. Inte att han alltid har gett sitt liv så, men att han var beredd att göra det så. Hans bror sa att ja, högst troligt så gav han sitt liv frivilligt. Han måste ha vetat att han inte hade en chans. Och den munk som ordnade med den sista ceremonin för honom, han var övertygad att hans offer var inspirerat av hans kristna tro. Han visste, sa han då, att precis som Jesus säger, det finns inte någon större kärlek än att ge sitt liv för sina vänner. Och det är ju ord som vi har läst så många gånger, men som samtidigt är så svåra att tänka sig in att de någonsin skulle bli en realitet för oss. Det gör det gärna hela ännu större, tycker jag. De här orden, de säger ju Jesus, de är nedtecknade som en del av hans sista tal till lärjungarna i samband med den sista måltiden. Och det är ord också som är så viktiga, så grundläggande för hela Jesu verk. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Detta blir ju en del av det sista som Jesus ville skicka med sina lärjungar. Det sista han ville säga innan han tog sitt kors och gick mot Golgata. Innan han gav sitt liv för dem. För oss. Och ser vi på världen så är det ju lätt att se vad synden gör med den. Synden är ju konsekvensen av total avsaknad av kärlek. Syndens konsekvens är ju att den förgör det liv som Gud har skapat. Genom svek, genom mord, genom missbruk, genom lögner, genom krig. Ja, gå och fortsätta. Det här är ju det största existentiella hotet mot mänskligheten. Just det här att den mänskliga ondskan som har så många olika ansikten. Vi kan fortsätta. Våld och girighet, lust och stolthet, hat, arrogans, raseri. Ja. Det är ju påskdagen idag. Men utan långfredagen så skulle det ju inte finnas någon påskdag att fira. Och vi kommer alldeles strax till vändningen. För vi kan inte lämna Jesus på korset. För i slutändan så handlar ju allting om uppståndelsen. Hela påskveckan så fokuserar vi på lidandet. På en Gud som lider med oss, blöder med oss, kämpar med oss, gråter med oss, hoppas med oss. Och när vi firar påsk så får vi också samtidigt koppla ihop Jesu passion med den passion vi möter runt omkring oss. När vi minns det lidande som Jesus gick igenom så får vi också samtidigt se på det lidande som vi ser i vår värld idag. De som blir offer för dagens våldsamheter. Och Gud, han kommer ju in i vår värld och vill rädda oss från alla de destruktiva konsekvenser som våra våldsamma handlingar leder till. Gud är vårt största hopp och Jesus var ju den som visade den vägen. En väg av icke-våld och förlåtelse, av försoning och nåd och godhet. Och så inbjuder han dig och mig att imitera och göra detsamma. Gud, han förstår vår smärta. Men döden får ju inte sista ordet. Det är något nytt på gång. Och detta nya, det handlar om liv och liv i dess fullhet. Vi har haft nog av död. Graven är tom. Kärleken har triumferat och Jesus är uppstånden. Ett amen på det kanske. I fredags så sjöng vi den här sången här och så jag tycker den sammanfattar det hela så bra. Lyssna till sången från Golgata. Hammarslagen ekar än idag. En sång om befrielse, en sång om triumf. Min skuld är utplånad, ondskan är avväpnad. Spikarna bultades genom hans kropp. Han plågades när korset restes upp. Jag är så tacksam, han tänkte på mig. När Jesus dog drogs ett streck över min skuld. Jesus slet av dödens bojor och band. Och samma kraft är verksam än idag. En kraft till befrielse. En kraft till triumf. Tillsammans med Jesus har jag fått nytt liv. Och det här nya livet, det startar med den bortrullade stenen framför graven. Nu så är det dags att läsa dagens text. Och det blir inga överraskningar här. Jag läser från Lukas kapitel 24. Från första versen. Den första veckodagen kom de tidigt i gryningen till graven med de väldoftade oljorna som de hade gjort i ordning. Då fann de att stenen var bortrullad från graven. De gick in, men de fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, då stod plötsligt två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken. Men männen sa, varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han fortfarande var i Galileen. Människosonen måste utlämnas i syndares händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Och de återvände från graven och berättade allt detta för de elva och för alla de andra. Det var Maria Magdalena och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna. Men de tyckte deras ord var tomt prat och trodde inte på dem. Men Petrus reste sig och sprang till graven. Och när han lutade sig in såg han bara linnebindlarna. Och han gick hem full av förundran över det som hade hänt. De ord som stannar kvar hos mig längst när jag har läst den här texten, det är änglarnas ord, eller männen i de skinande kläderna som det står. Deras fråga till kvinnorna. En fråga som på samma sätt tror jag behöver ställas idag i väldigt många sammanhang. Varför söker ni den levande ibland det döda? Hur ofta gör vi inte det? Söker efter svar där det inte finns. Hur många människor i dagens samhälle är det inte som trävar i mörkret och söker efter den levande ibland det döda? Det här tycker jag blev så väldigt tydligt förra helgen i Pingstkyrkan när Gunilla där berättade om alla möten hon haft, hennes starka vittnesbörd där med möten med människor på olika New Age-mässor. Platser som är fyllda av människor som söker någonting. Som desperat söker någonting djupare än den ytliga mänskligheten. Som söker efter den levande men som är vilse i en tom grav. Människor som verkligen behöver någon som tar sig an den här rollen av de skinmännen i de skinande kläderna och talar om för dem vart de ska gå. Talar om för dem att de har kommit till fel plats, men samtidigt också visar dem vart de ska ta vägen. Men det gäller ju inte bara de här som på ett så tydligt sätt söker efter något. Jag tror att alla människor innerst inne söker efter svar på livets tillvaro, på livets mening och dödens mysterium, vare sig de vet eller inte. Och de behöver lika väl någon som talar om för dem, sök inte här. Här är bara tomrum, kom med mig. Jag ska visa dig. Går vi tillbaka till bibeltexten så fortsatte ju ängeln med dessa ord. Kom ihåg vad han sa till er medan han fortfarande var i Galileen. Jesus hade ju faktiskt vid flera tillfällen talat om sin egen död och uppståndelse. Han talat om att människosonen måste lida, dö och uppstå på den tredje dagen. Men lärjungarna hade inte förstått. Vem kan egentligen klandra dem? Det är inte helt enkla ord att ta till sig. Och ser man på samhället i stort på den här tiden så I stort sett så trodde, eller så alla, de var, man var övertygad om att ja, men uppståndelse, det är någonting som inte sker. Det kan inte ske. I både den grekiska och den romerska världen så talade man om uppståndelse endast som någonting som man kunde föreställa sig eller inbilla sig, men aldrig som något som faktiskt hände på riktigt. Och man trodde heller aldrig att det skulle kunna ske. En del judar som kallades sadduceer, de var också helt emot allt prat om uppståndelse och trodde inte att det skulle vara möjligt. Men de flesta judar de började ju, eller hade ju en tro på att en uppståndelse skulle vara möjlig, men då talade man om en uppståndelse, och man trodde då antagligen att det kommer ske i slutet av tidens, ja, i tidens slut liksom, att alla då samtidigt blir uppståndna, inte att en enskild person skulle uppstå mitt i en tidsåldern så. Och den här inställningen märker vi också av på lärjungarna när kvinnorna kommer tillbaka och berättar vad de har upplevt. De tyckte att det bara tomt prat. De tror inte på dem. Jag tänker, det är väl detta som är vår rädsla också. Vår rädsla inför att tala om för andra att vi har mött den uppståndna, att vi har varit vid den tomma graven och förstått att det inte är längre dit vi behöver gå. Men oavsett om de vi vittnar för bara tycker att det är tomt prat, oavsett om ingen tror på oss, så kommer vi förr eller senare att möta en Petrus som själv vill springa och se. Är vi då beredda att springa med? När kvällen sen kommer här så är de samlade allihop. De sitter bakom reglade dörrar i rädsla för judarna, läser vi. Samtidigt så är det spänning i luften. Man vet inte riktigt vad man ska tro. Det är inte längre bara Maria som har vittnat om att hon har fått möta Jesus. Flera har varit och sett den tomma graven. Det har kommit två av lärjungarna som var på väg till Emmaus, har kommit tillbaka och berättat hur Jesus slog följe med dem på vägen. Så läser vi fortsättningen här. Medan de talade om detta så stod Jesus själv mitt ibland dem och sa till dem: frid vare med er. Uppskakade och rädda trodde de att det var en ande de såg. Men han sa till dem: varför är ni så oroliga? Varför kommer det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och fötter. När de i sin glädje och förundran fortfarande inte kunde tro, så frågade han dem: har ni något ätbart här? Då räckte honom en bit stekt fisk. Och han tog den och åt inför deras ögon. Och han sa till dem: detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem: det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta, och jag ska sända er vad min far har lovat, men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Så sakta men säkert så börjar deras rädsla att förvandlas till frimodighet. Och en rörelse föds där i detta rum. En rörelse som pågår än idag, som du och jag också är med i. En rörelse där Jesus på samma sätt, med samma fantastiska budskap, bjuder in dig till en relation med skapelsens Gud. Och där vi på samma sätt som lärjungarna får bli sända som Jesus blev sänd av Fadern. Där Jesus vill förvandla din rädsla till frimodighet. Och i det här stycket så får vi också nyckeln till hur vi ska hantera mötet med Jesus. Den där kvällen måste ha förändrat så mycket hos lärjungarna. Det var verkligen Jesus. Han lever. Det är sant. Men i deras iver att få berätta detta så säger Jesus: vänta, stanna lite. Jag ska utrusta er. Det är som när man häller upp påskmust alldeles för fort. Vad händer då? Det bara blir massa skum och det rinner över. Och efter ett tag så är det nästan ingenting kvar. Jesus han säger: låt din tro bli förankrad med kraft från ovan. Den helige ande var hela skillnaden till att lärjungarnas erfarenhet i mötet med den uppståndne Jesus inte bara bubblade över och sen försvann, utan det gav frukt och frukt i mängder. Stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Jag tänker detta är också hela skillnaden för oss. Om inte vi vill tröttna på detta ekorrhjul som livet ibland kan upplevas som. Vi går till jobbet eller till skolan. Vi går hem, vi äter, vi sover. Vi går till kyrkan, vi går hem, vi äter och vi sover. Vi går till jobbet, vi går till kyrkan, vi går till skolan. Vi äter och vi sover och det går runt och runt och runt. Men den helige ande, han vill rusta dig med kraft ifrån ovan och fylla ditt ekorrhjul med mening, med inriktning och med glädje. Vilket också kräver att vi stannar upp inför honom. Att vi kliver av det här hjulet ett tag och låter den här insikten landa i oss. Och lägger åt sidan våran egen agenda. För våra egna prestationer räcker ju inte särskilt långt. Och det är ju det på ett sätt som hela påskbudskapet handlar om. Att vi blir påminna om att våra egna prestationer inte räcker särskilt långt. Men att vi samtidigt får vända oss till korset, till Jesus som har presterat fullt ut för vårat ställe. Och när den insikten landar i oss, det är då förvandlingen börjar på allvar. Och i min läsning av Galaterbrevet så blir jag också påmind om det här. I Galatien så pågick denna kamp bland de nykristna. En kamp som drog dem mellan tro och laggärningar. Och vad krävdes av dem för att de skulle vinna rättfärdighet inför Gud? Och Paulus han skriver gång på gång att laggärningar, vi kan inte göra det. Och till slut så blir han så frustrerad så han tar i och skriver: dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Ni fick ju Jesus Kristus målad för era ögon som korsfäst. Paulus han pekar mot korset med hela handen. Mot den korsfäste Jesus och säger: men det är nog, har ni verkligen inte förstått? Jesus Kristus han korsfästes för er skull. Och för att styrka det så påminner han också om hur det var för dem när de tog emot anden. Det gjordes genom tro. Det var inget de kunde prestera fram. Kristus har gjort vad som krävs. Och så är det ju än idag. Jesus Kristus har gjort vad som krävs. Han har gjort det för din skull. Graven är tom. Jesus lever och anden är redo att på nytt möta med dig. Eller kanske för första gången utrusta dig. Där säger vi amen. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, jag tackar dig för att graven är tom, Herre. Jag tackar dig för att du har gjort nog för oss på korset, Herre. Tack för att det enda vi kan göra är att komma inför dig, böja våra knän och be dig fylla oss med din heliga ande, Herre. Fader, jag tackar dig för var och en här inne som har kommit hit idag, Herre. Jag ber att du ska just nu tala med din ande in i våra hjärtan, Herre. Du ser den som kommit hit tyngd, Jesus. Jag ber att du ska lyfta av dessa bördor, Herre. Du ser den som har kommit hit ensam, Jesus. Jag ber att du ska fylla den människan med en insikt om att här finns gott om vänner, Herre. Fader, jag ber för den som har kommit hit sårad. Fader, jag ber att du ska upprätta, Herre. Fader, jag ber för den som har kommit hit vilse att du ska leda rätt, Herre. Fader, jag ber för den som famlar i mörkret att de ska se att de är i en tom grav och letar medan du är uppstånden, Jesus. Herre, jag ber om människor som ska visa vägen mot dig. Jesus Kristus, jag ber för den som är här idag som inte känner dig, Herre. Jag ber att någon ska få sträcka ut sin hand och peka mot dig, Herre. Att du ska tala in i deras hjärtan just nu och säga, här är jag. Jag älskar dig, jag dog för dig. Amen.